Hej och välkomna till krimkalenderns 24 brott till jul 2021.
Välkomna.
Jag heter Jenny.
Och jag heter Sofia.
Det här är en julkalender, vilket betyder 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton.
Imorgon.
Imorgon är det julafton, dag den 23. Och vi har ett Instagramkonto som heter krimkalendern, och där lägger vi upp bilder som har i varje fall att göra, så gå gärna in och följ det.
Ja, och ni får också jättegärna gå in på vår Patreon-sida, patreon.com/krimkalendern, och bli månadsgivare där. Och som tack så får man då ett bonusavsnitt varje månad, de månader vi inte släpper ordinarie avsnitt.
Jajamensan. Och idag är det dags för den sista luckan från Sofia.
Ja.
Idag är hon som ska berätta om ett fall för oss.
Jajamän. Jag drar igång på en gång då.
Gör det.
Mm. Steven Jackley är 22 år gammal och kommer från en liten stad vid namn Sidmouth på South Devons kust i England. Han är en geografistuderande vid The University of Worcester. I regel tenderar inte geografistuderande från Devon hamna i isoleringscell eller vara kända av Interpol eller bli förhörd av amerikanska federala agenter eller för den delen vara föremålet för en multinationell brottsutredning. Men så är inte heller Steven Jackley som de flesta geografistudenter. Idag ska jag berätta historien om en modern Robin Hood. Eller det var i alla fall vad han försökte sig på. Men vi får väl se om han lyckas med det.
Vad spännande, vilken otroligt inspirerande början.
Ja, nu har jag fångat ditt intresse.
Ja.
Steven George Dennis Jackley föds 1986 i Exeter, Devon i sydvästra England. Hans familj bor under hans uppväxt i ett flertal små städer i området runt Devon. De flesta källor som beskriver hans uppväxt är eniga om att den inte var speciellt jättetrevlig. Hans familj är jättefattig och ställena de bor på är såna här kommunalägda hus, vilket är en form av brittiska offentliga bostäder byggda av lokala myndigheter som hyrs ut till behövande. Devon är fantastiskt vackert när man liksom klickar runt och ser bilder på internet.
Ja.
Det är ett soligt område med lokala specialiteter som specialgrädden clotted cream, krabbmackor som bäst avnjuts på stranden, eller varför inte ta en svalkande cider vid flodbanksområdet Quayside. I Devon kan man också ta surflektioner, kampa i den vackra vildmarken eller ta harmoniska bilfärder längs med landsvägar kantade av gröna fält. Mer mot inlandet hittar vi de vilda hedarna i nationalparkerna Dartmoor och Exmoor.
Jag lägger det där.
Mm, tydligen. Det säger internet. Allt detta idylliska som tycks vara hämtad ur flertalet brittiska idylliska tv-serier är dock inte den verklighet Steven växer upp i. En av Stevens vänner beskriver en av de här orterna Steven bott på som en kyrkogård med gatulampor. Det är tufft, fattigt, ruffigt och mest en plats man kan känna att man aldrig kommer komma ifrån till något större och bättre. Jag har inte hittat några uppgifter om att Steven vanvårdas på något sätt. Nej. Men båda hans föräldrar har seriösa mentala funktionsnedsättningar. Hans pappa är manodepressiv med tecken på bipolär sjukdom och hans mamma har en rätt allvarlig schizofreni. De hade träffats på ett psykiatriskt sjukhus och fallit för varandra där. Under sin uppväxt blir Steven vittne till att hans mamma kommer att hämtas från huset ett flertal gånger på grund av hennes diagnos och vad den innebär. Och det leder till att Steven utvecklar en avsky mot myndigheterna. För honom ser det såklart ut som att de kommer att ta hans mamma iväg från honom. Så det är liksom kanske lite förståeligt.
Ja, verkligen. Särskilt kan jag tänka om han inte får förklarat för sig vad det är som händer.
Ja, såklart. Och som sagt, alltså, han kanske inte vanvårdas överhuvudtaget. Nej. Men hon behöver liksom vård.
Ja.
Steven håller sig mest för sig själv. Han diagnostiseras med social fobi senare i livet och beskriver sig själv som att han är på spektrat. Efter high school kämpar Steven med att få ett jobb och med att passa in i samhället överlag. Det är tråkigt, för han är väldigt klipsk. Han har ett stort intresse för geologi, arkeologi, kosmologi, kvantteori och han tillbringar timmar med att skriva sina egna grandiosa teorier. Och det är ju liksom inte direkt läktviktare som han intresserar sig i, kan man säga.
Nej.
Bara att liksom doppa tårna i bara ett av de där ämnena liksom hade gjort mig rätt yr.
Jag har svårt att säga ordet kvantfysik.
Mm. Jag är ganska nöjd över att jag klarade det på första försöket. Ja. Han för även dagbok och antecknar i stort sett allt som händer varje dag. Under de första åren på 2000-talet börjar Steven hänga allt mer med en bra mycket äldre kusin. Kusinen introducerar honom för allt möjligt. Alkohol, pubbar, droger, att spela om pengar och andra saker man kanske tycker är spännande när man är i de sena tonåren eller drygt 20. En dag går Steven och den äldre kusinen på en biltävling för att satsa pengar och Steven vinner stort. Vad ska han göra med pengarna? Ja, kanske också en grej som man gör i den åldern. Steven bestämmer sig för att han ska backpacka och se världen. Sagt och gjort, Steven packar sin väska och reser ut i världen. Vid ett tillfälle under resan hamnar han i Kambodja och här öppnas Stevens ögon. Den pågående finanskrisen kanske gör det ännu tydligare hur massivt gapet är mellan rika och fattiga. Speciellt om man jämför de fattiga i Kambodja med de rika hemma i England. Han ser hur hemskt så många människor har det och hur orättvis världen är. Det är då Steven börjar forma en plan. Han vill bli en Robin Hood, någon som tar från de rika och ger till de fattiga. Tar från de stora, rika, feta grisarna på samhällets topp och ger till de hungriga och hemlösa.
Och det där jag säger om grisar är ju såklart ingenting som jag tycker, utan det är ju någonting då som Steven uttrycker att han känner och tycker om rika människor, för att vara tydlig.
Steven tänker att om han kan råna några banker så kan han få ihop ett startkapital och bilda sin egen slags icke-statliga hjälporganisation. Och kanske skulle han kunna göra en skillnad i människors liv. Han drömmer sig bort och antecknar allt i sin dagbok. Där går att läsa vad han tänker att projektet ska heta.
The Organization. Organization.
Jaha, så bara.
Mm, organisationen.
Ja.
Och det finns ju inte bara ett problem med den här planen. Till att börja med så är namnet något tveksamt. Det låter lite som att det är tagen från någon slags futuristisk B-film.
Ja.
Lite överdramatiskt kanske. Och återigen tycker jag kanske att det speglar hans unga ålder.
Mm.
Han är typ 2021 någonting här.
Ja.
En annan grej som Steven kanske inte haft så tur med när han tänker är att om man startar en organisation så är det nog en hel del blanketter och papper som ska fyllas i och någon kommer ju helt klart undra var pengarna kommer ifrån.
Ja.
Det hindrar inte Steven från att när hans världen runtresa når sitt slut drömma vidare om sin Robin Hood-plan. 2007 börjar Steven plugga geografi på The University of Worcester. Det verkar som att killen som kommer från en brokig bakgrund och ett fattigt område nu börjar se en ljusare framtid till mötes med en universitetsutbildning. Men så vet vi också vad det är för podd vi är i.
Mm.
Steven blir känd som en tyst och blyg student. Han pratar inte mycket och han pratar absolut inte om vad han skriver i sin dagbok. Vid sidan av föreläsningsanteckningar och seminarieuppgifter skriver Steven nämligen fortfarande ner drömmar och tankar kring organisationen och möjligheten att agera Robin Hood. Han tillbringar timmar då han researchar på internet om olika bankrån och mycket av det handlar om en rånare vid namn Carl Gagosian, även kallad The Friday Night Bank Robber. Carl var känd för sin grundliga planering, sin förmåga att förklä sig och för att vara väldigt duktig på att komma undan. Efter månader av att läsa om Carl och andra bankrånare har långsamt Stevens dröm ändrats till att vara en plan. Nu är det dags att inte bara anteckna i sin dagbok. Nu ska han agera. Den 7 september 2007 närmar sig en förklädd Steven en transportör på väg ut ur bakdörren till en Lloyd Bank. Steven, som har på sig stora solglasögon, drar en låtsaspistol och ger sig på transportören. allt i ett drag att skapa en origin story, en bakgrundshistoria till organisationen.
Mm.
Bara det att det inte helt går enligt planerna. Transportören fattar sig snabbt, rycker åt sig låtsaspistolen ur Stevens hand och börjar slå honom i huvudet med den.
Förlåt.
Transportören sparkar till och med Steven mellan benen innan Steven lyckas fly därifrån, hals över huvud, utan ett enda öre på fickan. Organisationen får sig minst sagt en brokig början. Steven springer tills han tagit sig till en park där han i förväg gömt ett klädombyte och han byter snabbt om. Därifrån går han sen lugnt och stilla som att inget konstigt har hänt alls. Går till en annan plats där han har ett andra klädombyte. Så trots att själva rånet kanske liksom inte gick så bra så var hans flyktplan desto mer lyckad.
Ja, och jag vet att man får inte rånas. Det är jättedumt. Men jag tycker ju om honom.
Ja, och man kan ju dra lite på mungipan då över att det gick så vansinnigt dåligt.
Ja.
Ja. För inte nog med att han har gömt två klädbyten. Han är också ganska säker på att polisen inte kommer vara ute och finkamma gatorna efter mannen med solglasögon direkt. Han har nämligen sett till att de kommer att ha händerna fulla med annat. Han har nämligen konstruerat en attrappbomb som han har lämnat i närheten av banken. Och den delen av planen fungerar också. Polisen är inte ute efter någon misslyckad bankrånare, för de är upptagna med att evakuera ett helt köpcentrum runt banken på grund av bombhotet.
Det är ändå lite smart.
Det är lite och smart, men det är hemskt. Ja. Men det är hemskt. Ja. Förstår alla människor och oron. Ja. Det där med kläderna hade Steven kopierat från den där bankrånaren Carl som han studerat så noga. Steven är blåslagen, har ont mellan benen och kanske har stoltheten fått sig en extra törn över att inte bara misslyckat med rånet utan även att bli slagen i huvudet med sitt eget vapen. Det är liksom extra förutmjukande. Överfall av en transportör, hot med vapen och bombhot. Steven har begått brott som skulle kunna innebära ganska saftiga straff. Men trots de höga insatserna är han inte ett enda pund närmare att kunna starta sin hjälporganisation. När polis undersöker brottsplatsen hittar de Stevens låtsaspistol och på den hittar de en lapp. Med pytteliten text ser det ut att vara en lathund. Steven hade skrivit små påminnelser till sig själv som ge mig pengarna, inga färgpatroner och ring inte polisen.
Vadå på själva låtsasvapnet?
Som att han skulle glömma bort vad han skulle säga och bara läsa lite.
Som på. Man typ skriver på armen när man ska hålla ett föredrag i skolan,
ja,
eller något.
Ja, en liten fusklapp. Ja. Så man kan anta att Steven var ganska nervös då inför rånet. Ja. Och kanske var han rädd för att liksom glömma bort vad han skulle säga helt enkelt. Det dröjer inte länge innan Steven slickat såren. Nog till att vara redo att ge det hela ett andra försök. Den här gången ska han minsann lyckas. Han ska komma över en stor summa pengar, avhjälpa världshungern, rädda de fattiga och bli en hjälte. Återigen klär sig Steven i en förklädnad. Stora solglasögon och en blond, långhårig peruk. Han beger sig mot en annan bank. På vägen dit stöter han på ett gäng stöddiga tonåringar som börjar följa efter honom och ropa glåpord. Typ, du idiot, snygg peruk din tönt. Och så vidare. De gör sig lustiga över Stevens utseende och vägrar lämna honom i fred. Steven mister självförtroendet och springer till slut bort från gänget medan de ropar efter honom. De hade nog ingen aning om att de just förhindrade ett rån från att inträffa. Men det var precis vad de gjorde. Det blev inget bankrån den kvällen heller. Man får ändå ta hatten av för Steven, för han ger inte upp. Skam den som ger sig. Steven blir till slut rätt okej på att råna banker. Han ger sig på ytterligare en Lloyd Bank och den här gången kommer han över 5000 pund. Strax efter det framgångsrika rånet lämnar Steven en 20 punds sedel i en hemlös persons tiggarburk med initialerna RH skrivet på den. Och det står såklart för Robin Hood.
Ja.
Och igen, det är lite på något vis så här, lite gulligt och barnsligt.
Ja. Men var det enda han gav då utav de där 5000?
Han planerar ju att han ska spara ihop pengar för att kunna starta en hjälporganisation.
Just det.
Och det är liksom som att han hoppas på typ, eller tänker att det ska liksom börja gå snack på stan och den här anonyme välgöraren som lämnar efter sig initialerna RH. Vem är han? Vem du än är, hurra för RH, vilken hjälte. Men ändå måste jag säga att jag är rätt imponerad över att han ändå gör lite av det han liksom satte ut för att göra.
Mm.
Han ger faktiskt pengarna han rånar till liksom fattiga och hemlösa.
Mm.
Steven fortsätter att råna. Så många som 11 banker blir utsatta av den moderna Robin Hood över de nästkommande månaderna. Ungefär hälften av rånen är framgångsrika. Han kom allt som allt över omkring 1000 pund, vilket inte ens är i närheten av de 100 000 som han behöver för att starta organisationen.
Nej,
det här går ju inte. Steven måste komma över pengar, och det nu. I den här takten kommer han ju aldrig komma igång med sin grandiosa plan om en hjälporganisation. Han bestämmer sig för att ge sig på en ordentlig stöt. Han ska bryta sig in i en bank. En natt lyckas han ta sig in i banken HSBC genom att ta sig igenom stänger för ett fönster på andra våningen på bankens byggnad. Planen är att ta sig in genom fönstret på andra våningen, gå ner till första våningen, öppna valven i banken och ta alla pengar. Steg 1 är redan avklarat. Fönstret är vidöppet. Perfekt. Steven tar sig in, tar sig till trappan och går ner för den och hamnar vid en stor metalldörr. Och där tar det stopp. Han kan inte ta sig in till där själva bankvalvet är. Steven tappar det totalt. Han blir jättefrustrerad och börjar riva hela kontoret. Han föser ner saker på golvet, välter datorer och drar ner hyllor från väggarna. Han är så arg över att han inte kommer åt de rika feta grisarnas pengar. Och om han inte gör det så ska han i alla fall förstöra deras kontor i alla fall. Bara den lilla detaljen att det här inte är någon bank. Våningsplanet Steven just rivit hyrs av NSPCC, vilket står för National Society for the Prevention of Cruelty to Children.
Nej.
Alltså en barnhjälpsorganisation.
Oh, vad olyckligt.
Så i sin vilja att stjäla från de rika och ge till de fattiga har Steven alltså just brutit sig in i en organisation som i stort sett gör just det.
Och sabbatera
det. Och total förstör all deras utrustning. Så en något misslyckad Robin Hood skulle man kunna säga.
Mm. Där kommer han inte lämna från sig någon sedel där det står RH på.
Nej, man skulle kunna säga att organisationen just nu är på minus och står i skuld. Det håller Steven med om, för när han inser vad han just gjort uppskattar han att han är skyldig en SPCC ungefär 25 000 pund för de skador han orsakat. Av pengar han skrapat ihop genom sin rånarkarriär skänker han dem 650 pund, vilket kanske är mer förnärmande än att liksom inte skänka någonting alls.
Mm.
Ja. Men jag tror han kanske inte hade så mycket mer än så.
Nej.
Eller liksom att han tänker att återigen, han ska ju starta en organisation och
ja,
då kommer han kunna gottgöra det här kanske.
Ja, för han verkar ju ha ett ganska stort samvete.
Ja. Utan någon direkt framgång att tala om så har Steven nu begått ett gängbrott. Han har terroriserat människor, stulit pengar, brutit sig in i byggnader och bombhotat ett helt kvarter. Självklart är det som nu anses vara en serierånare på polisens radar. De har dock inte mycket att gå på. De har visserligen DNA-spår från några av brotten, men då Steven inte har något brottsligt förflutet och inte finns i några register så har polisen liksom inget att jämföra DNA-proverna med. Under tiden inser Steven att det han håller på med inte fungerar. Han har inte kommit över några pengar. Han ligger faktiskt minus. Han är inte ens i närheten av det kapital han behöver för att starta organisationen. Och han skulle aldrig nå dit heller genom att komma över bara 1000 pund här och där. Han knoppar ihop en ny plan under början av 2008. Vårterminen på universitetet tillbringas dels på föreläsningar, dels med detaljerad planering av och utföranden av brott. Steven läser, pluggar, går på långa promenader längs landsvägarna och många dagar tillbringar han helt själv. I en dagboksanteckning från tidiga mars beskriver Steven en dag då han går och kollar att lite pengar som han har rånat säkert ligger kvar i ett gömställe i ett träd. Citat.
Today I got up at 10:30, went to bed at 2:15 with the usual sleep wake up. Took a cold shower and went cycling into town. Got a chicken roll, steak bake, £2.75 before heading to the tree on the hill. Ate, then walked the windy hills. Returned in time for the lecture. Interesting, but all of the atrocities of the bourgeoisie were spoken in the past tense. And really, they are still happening.
På svenska. Gick upp idag, 10:30. Gick i säng, 2:15. Tog en kall dusch och cyklade till stan. Köpte en chicken roll och en steak bake. £2.75. Innan jag begav mig till trädet på kullen. Åt och promenerade på blåsiga kullarna. Kom tillbaka i tid till föreläsningen. Intressant, men alla hemskheter pratades om i dåtid när de i verkligheten fortfarande händer. Slutcitat. Ja, så Stevens tankar tycks liksom fortfarande snurra kring jordens oegentligheter. Mm. Och jag har inte fler utdrag av hans dagbok, utan jag ville bara spegla att han är väldigt detaljerad. Han skriver verkligen om allt.
Ja.
Vad han köper för att liksom äta till lunch och hur mycket det kostar och allt sånt här. Ja. Han bara ska in i bankvalvet. Där måste det ju bara finnas 100 000 pund som han behöver. Men han måste göra det på dagtid, när banken är öppen. Inte när den är stängd och låst. Men för att ta sig in i en bank under dagtid så måste han kunna skrämma människorna i den. Och hittills har han absolut inte lyckats vara hotfull nog. Och han tänker att det nog är för att han är ung och inte ser skräckinjagande ut. Men så är det såklart också för att han hittills använt en låtsaspistol som folk också kunde liksom se var en låtsaspistol. Han kommer fram till att han behöver äkta vara. Steven ser sig omkring. Det kan väl inte vara så svårt att komma över ett vapen? Du dröjer inte länge förrän han hittar en person i Birmingham som kan skaffa honom en pistol. Steven ger honom £500 och det är det sista han ser av vapenhandlaren. Steven måste skaffa sig en annan plan och börja göra research. En eftermiddag på våren 2008 ringer en ung man till polisen. Berättar att han är en geografistuderande som jobbar på en universitetsuppsats. Han vill veta hur information delas mellan olika polisorganisationer i Europa. Om någon begår ett brott i ett land kommer det då per automatik meddelas till polis i andra länder. Kriminalteknikern Steven pratar med informerar att information bara delas mellan länderna på förfrågan. Steven är lättad över nyheten, men tycker också samtidigt att systemet är fel. Han blir upprörd. Efter att ha upprätthållit en ofarlig och försonlig ton i telefonen med kriminalteknikern kan han nu inte låta bli att låta vantroende. Varför finns det inget automatiskt utbyte? Det borde verkligen finnas. Tänk på de kriminella som skulle kunna komma undan med alla möjliga sorters brott i ett EU-land medan polisen precis på andra sidan gränsen i ett annat land har all rättsmedicinsk information som behövs för att identifiera och fånga honom. Stevens plan B sträcker sig utanför Englands gränser och Steven flyger till Istanbul. Där har han bättre lycka när det kommer till vapenaffärerna och han kommer över en pistol. Men den blir beslagtagen vid gränsen när han försöker smuggla tillbaka den till England och han blir genast tillfångatagen. Det går inte jättebra för Steven, men alla som har sett filmen Prince of Thieves från 1991 vet att Robin Hood ger aldrig upp. Han genomför alltid det han satt ut för att göra, och så även Steven. Men var ska han komma över ett vapen? Var kan man köpa ett vapen utan att få några nyfikna frågor? En plats med några av världens lösaste vapenlagar. En plats där att äga vapen inte bara är ett privilegium utan mer en rättighet. Steven åker till USA. Efter att ha sökt på internet så har Steven kommit fram till var i USA han ska. Den plats med lösast lagar kring vapenköp är nämligen Vermont. Och det kanske är på grund av jakt och sånt, tänker jag.
Just det. Jag hade ju sagt Texas, som jag hade visat.
Nej, det är det tydligen inte. Nej. Eller det är i alla fall det Steven kommer fram till. Mm. Jag har inte researchat det. Steven ordnar en falsk Vermont-legitimation och reser till USA. Väl i Vermont vandrar han självsäkert in i den första vapenbutik han hittar, slänger fram sin legitimation på disken och informerar mannen som arbetar där att han vill köpa ett vapen. Men mannen som jobbar i vapenbutiken sneglar snabbt på legitimationen och säger: "Ja, det där är fejk." Det Steven omöjligt kunde veta är att han lyckats med oturen att vandra in i en vapenbutik som ägs av en före detta brottsling som kan identifiera en falsk legitimation på mils avstånd. Osis. Steven rusar ut ur butiken för att fly. Han är ett främmande land och vet inte vart han ska ta vägen. 50 minuter senare är amerikansk polis på plats, hittar Steven, griper honom och för honom till ett federalt fängelse i isoleringscell. Men värre blir det. I bagageutrymmet i Stevens hyrbil hittar polisen Stevens dagbok där han flitigt antecknat hela sin plan in i minsta detalj. Alltså typ: "Kära dagbok, jag ska skaffa en falsk legitimation och åka och köpa vapen i USA för att sen kunna åka hem och råna banker." Det står ju inte så, utan Nej. Det är ju liksom ungefär. Nu är Steven en internationell brottsling och Interpol blir involverade. De hör av sig till polis i England som söker igenom Stevens hem där de i stort sett hittar precis allt de behöver för att åtala och döma Steven för alla brott han har begått. Det är staplar av dagböcker där Steven skriver om alla sina brott och de hittar DNA som de kan matcha med flertalet rån över hela stan. Steven får stanna lite till i fängelse helt enkelt. Här tänker han mycket. Han tänker tillbaka på den där informationen om att information om brott inte delas mellan länderna. Så dumt. Han bestämmer sig för att göra någonting åt det. Han skriver ett brev till polisen i England helt enkelt. Steven berättar: "Det gick upp för mig att det kunde finnas våldtäktsmän eller farliga människor som begår brott och kommer undan mer eftersom de inte har utbytt detaljerna. Jag minns att jag skrev till polisen från fängelset i Amerika och skrev: Hörrni, det här är ju ett problem. Ni måste reda ut det här. Det är ju precis så här jag lyckades fortsätta. För om information hade delats mellan landsgränserna per automatik så hade jag blivit tillfångatagen redan i Holland och så hade det inte blivit några mer brott efter det." Slutcitat. Och det här har inte jag hittat jättemycket information om.
Nej.
Men tydligen då under 2006 är Steven alltså i Nederländerna och begår ett rån där beväpnad med kniv.
Mm.
Han blir tagen av polis, betalar borgen och blir tillåten att resa hem till England igen, men förväntas komma tillbaka till Nederländerna för att kunna ställa sin förrätta.
Mm.
Så polis där har ju både hans namn och fingeravtryck och sådär. Men informationen delas alltså inte med polis i England.
Nej.
Och nu kritiserar han den regeln som hade gjort att han hade gått fri.
Ja.
Mm.
Mm.
Fängelset i USA är kallt och ruggigt. Men det värsta kanske är att hans cellkamrat snarkar. Han ber en vakt om att få byta cell. Men för att det ska bli någonting med det, säger vakten, så måste Steven hamna i bråk med sin cellkamrat. Det har Steven ingen lust med. Så han kokar ihop en historia. Han ber om ett möte och får till slut ett med en som jobbar administrativt på fängelset. Han sätter sig mittemot mannen med kostym vid en dator. "Jaha, vad är det för hot du blir utsatt för då?" frågar den fängelseanställda. Steven drar en vag och tveksam historia om att hans före detta medbrottslingar i England vill ha honom tystad. Eller det är han i alla fall rätt säker på att de vill. Medan Steven pratar tar mannen mitt emot honom fram Stevens akt och börjar bläddra i den. Mannen i kostymen avbryter Stevens mumlande och säger: "You're wanted for armed robberies and firearm offenses in the UK." "Yes, that's correct." "And you're a college student." "Yes." Mannen lutar sig fram. "Then why did you get into crime?" Alltså på svenska så säger fängelseadministratören: "Du är misstänkt för väpnat rån och vapenbrott i Storbritannien." Steven svarar att det stämmer. "Och du är en universitetsstudent?" fortsätter mannen. "Ja," säger Steven. "Varför började du då begå brott?" Frågan tar Steven lite på sängen. Nästan alla han mött i fängelse de senaste månaderna hade frågat honom hur han hade hamnat där. Den frågan var han van vid, men frågan varför är något helt annat. Steven skruvar sig i stolen. Vad ska han säga? om han berättar sanningen för honom? Skulle han ens tro honom? Skulle någon det? Till slut rycker Steven på axlarna och säger:
I met the wrong people, made stupid mistakes, wanted the fast route to riches.
På svenska: jag hängde med fel folk, gjorde dumma misstag, ville ta den snabba vägen till rikedom. Slutcitat. Mannen tycks nöja sig med det svaret. Steven får byta cell. Det trots att han är helt övertygad om att mannen inte trott ett ord av hans historia om hot från några medbrottslingar i England. Steven tillbringar totalt 9 månader i federalt fängelse i USA innan han blir utelämnad till Storbritannien för att där ställa sin förrätta för alla rån. Han döms till 13 år i fängelse. Inte förrän 2 år in i sitt fängelsestraff blir Steven diagnostiserad med att vara på autismspektrumet. Hans försvarsadvokat åberopar detta som en anledning till förkortat straff. Domaren minskar straffet med 1 år. Steven sitter i fängelse i USA och England mellan 2008 och 2015 då han till slut kommer ut i frihet igen efter avtjänat straff. Stevens känsla för att hjälpa de svaga verkar finnas kvar. Han är förvaltare och nationell samordnare för den brittiska organisationen för reform av fängelser, Justice in Prisons. Han är aktivt involverad i straffrättsliga frågor och rehabilitering av fångar. Han startar också ett socialt konsultföretag vid namn Startup 2016 där han är utsedd till direktör. Steven publicerar böcker inklusive Just Sky som är en självbiografi och Good Intentions, en kriminalthriller, och antologier med noveller och essäer. I början av 2015 hjälper han till med att grunda förlagsföretaget Ark Bound Limited där han är chefsredaktör för tidskriften Boundless i Bristol. På Arkbounds hemsida finns att läsa citat: vi är ett välgörenhetsbokförlag baserat i Bristol och Glasgow. Vårt mål är att stödja författare från missgynnade och mångfaldsbakgrunder att få sina röster hörda, särskilt för skrivande som täcker viktiga sociala och miljömässiga teman. The Arkbound Foundation främjar detta genom workshops, evenemang och mentorskap. Sedan 2015 har vi gett ut en rad böcker inom skön- och facklitteratur. Nya bokinlämningar är välkomna, även om vi vanligtvis fokuserar på författare som har fått stöd genom Arkbound Foundation. Slutcitat. Steven startar stiftelsen med hjälp av Princess Trust Grant, en stiftelse som hjälper sårbara unga människor att få sitt liv på banan igen. Och alltså inte med hjälp av några som helst stulna pengar. En av böckerna som Steven skriver, Just Sky, handlar om hans eget liv. Baksidetexten lyder: vad fick en lovande universitetsstudent att bli en bankrånare? Hur blev en världsresenär en internationellt efterlyst brottsling? Den här boken är en självbiografisk redogörelse för författarens väg in i brottsligheten, från en okänd universitetsstudent till en ökänd bankrånare efterlyst på båda sidor om Atlanten. Det dröjer inte länge innan han byter ut föreläsningssalar mot det amerikanska fängelsesystemets hänsynslösa murar. Den här boken visar hur brottslighetens väg inte alltid är lätt att förutse och att rösterna från de inlåsta en dag kommer att höras. Omgiven av de dystra väggarna i sin fängelsecell drar sig författaren tillbaka till sina minnen där det förflutna sakta nystas upp och vägen till hans framtida situation tydliggörs. Just Sky är en berättelse om upptäckter och drömmar, om förlust och kamp. Det är en gripande berättelse som avslöjar de skakande detaljerna om tiden som författaren tillbringade i amerikanska fängelser. Slut citat.
Det skulle jag gärna läsa.
Ja, Just Sky.
Ja.
Och den här Ark Foundation, den finns på arkfound.org om det är någon som vill gå in där och kanske, jag vet inte, bidra eller hjälpa till. Och med det avslutar jag den här historien om en relativt misslyckad Robin Hood som faktiskt gjorde väldigt mycket gott och gör fortfarande.
Det var en jättefin historia.
Det är
en bra berättelse. Vad tycker jag om honom?
Man gör ju det man känner med honom.
Ja. Och jag tänker att hans erfarenhet, han har ju både suttit i fängelse i USA och England. Mm. Det här med att han jobbar också för brottslingars liksom, rehabilitering. Och han har insyn i rätt mycket.
Ja. Man undrar ju lite om han kanske inte bara skulle ha gjort det han gjorde efter fängelsevistelsen redan från början.
Mm,
istället för att liksom drömma sig bort om liksom organisationen.
Ja, Samtidigt fick han ju ganska mycket erfarenheter, även om de var dyrköpta, så
verkligen.
Som man kan använda nu.
När jag läste den här baksidetexten så kändes det ju som att han fokuserar ganska mycket på sin tid i USA.
Ja.
Han satt ju där bara 9 månader om jag förstod det rätt.
Ja.
Men det var som att det gjorde liksom ett större intryck på honom.
Mm.
För det är liksom därifrån, eller det kanske är för att det var början av hans fängelsevistelse. Att det var liksom där verkligheten på något vis hann ikapp honom, ja, kanske.
Och i början satt han väl också isolerad. Jag vet inte hur länge det var,
ja,
men...
Gjorde han också.
Ja, tack snälla.
Tack själv.
Det var jätteintressant. Jag har inte hört talas om det heller.
Och hörni, imorgon så är det ju julafton.
Mm,
då måste ni komma tillbaka.
Ja.
Då blir det ett julrelaterat fall, tror jag.
Ja, det blir det.
På ett eller annat sätt.
Mm.
Du, vad spännande.
Ja. Men det, vi hörs då.
Det är det vi gör.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då. Det här är en julkalender, vilket betyder 23 avsnitt i december.
24 faktiskt.